du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraftpolitik.
Nej, men det där var inte
om. Där var ju låg nivå på den.
Den dryga rösten som vi har med oss idag, det är Valerie Kjune Backström. Välkommen.
What's up?
Och ja. Mm,
och mig, Judith Kiros.
Som vanligt. Och jag, Mireia Kjevriakisara. Det här är en podcast som görs i samarbete med Expressen Kultur. Vi sitter här i Expressens lilla studio och är liksom allmänt förvirrade.
Vi lurade upp Valerie. Ja. Hon var på nedervåningen och vi bara lurade in henne i studion.
Ja,
jag är väldigt rädd och vill härifrån.
Jag
är så glad att vara här.
Idag så ska vi köra terapisession med varandra.
Mm.
That's it.
Det behövs ibland.
Vi kanske bara ska benämna, vad upptar dig just nu, Judith?
Okej, det som upptar mig just nu, oh my god, jag är klart att säga det. Det är filmen Cirkeln, som jag såg igår.
Visst låter det som att Judith har ett väldigt fattigt liv när hon säger att det är det som upptar henne. Filmen Cirkeln,
fattigt
allvarligt.
Har du sett Cirkeln?
Nej, jag ska se den ikväll.
Nej, just det, så don't judge innan du har sett den.
Men ja.
Jag tänker att Judy kanske är som ett sånt där maskrosbarn som bara vandrar längs stranden, typ som den där Emil i Rousseau-boken, och bara hittar en sten och bara, i den här stenen ryms ett universum.
Mm, exakt så är jag. Jag lever i nuet.
Varför upptar det?
Nej, men grejen är att jag har läst böckerna typ 100 000 gånger.
Ja, du brukar prata om det.
Och jag hade hypat inför den här filmen ända sedan jag hörde att den skulle komma.
Mm.
Och sen fick jag äntligen se den. Och då var jag i för sig ganska så här förkyld och borta. Men den nådde mig i alla fall.
Jag tycker det är kul att du förändrar röstläget helt när du pratar om Cirkeln. Att du blir liksom lite så tårögd. Att du är helt varm i blicken.
Alltså, ni har inte sett. Grejen är att det påminner mig om när jag var så här liten och hade så här filmupplevelser på ett sätt man kanske inte har nu. Vet du vad jag menar?
Nej.
Typ att man såg Lejonkungen och blev
traumatiserad. Och man blir så genuint upprörd när Mufasa dör.
Ja.
Och man blir så genuint glad på slutet när någonting bra händer. Och jag har typ inte känt så på när det gäller typ äventyrsfilmer på ganska länge. För att jag brukar bli ganska cynisk och sitta och typ analysera sönder saker.
Varför tittar du fortfarande på äventyrsfilmer?
Men vadå? Kommer från personer som har sett Sagan om ringen?
Ja, det är inte en äventyrsfilm.
Vad fan är det?
Det är
en dokumentär.
Det är hela tiden att du
Sagan om ringen. Det är ett filosofiskt mästerverk.
Okej.
Men förlåt, men har du känt några känslor överhuvudtaget den senaste tiden, förutom liksom kopplat till cirkelfilmen?
Vadå, negativa eller
positiva överhuvudtaget känslor? Ja, men kan berätta alltså, om okay, cirkeln.
Men så här var det. Jag har haft en liten kris under den senaste veckan. Jag har varit förkyld, jag har varit hemma och jag har jobbat i alla fall på Egalia.
Mm.
Och,
som ett HBTQ-häng för...
Ja, för ungdomar mellan 13 och 19 år.
Mm.
Världens bästa arbetsplats.
Mm.
Men jag jobbade där i måndags och jag blev ännu sjukare. Och sen så tisdags var det typ att jag låg och försökte återhämta mig, men jag hade inte riktigt tid. Och sen så har jag bara blivit jättesjuk. Och då hade jag också en smärre existentiell kris. Det var så här, jag tror att jag har tagit mitt Kanye-motto för långt. Du vet, jag har någon så här konstig
Vilket
grej.
Vilket motto? Att du ska älska dig
själv?
I know
you don't love me. No, I know you don't like me, but I need you to know. I need you to understand that I don't care.
Vad har det med din förkylning och Egalia och cirkeln att göra överhuvudtaget?
Alltså, jag försöker ju förklara det.
Hon är helt orimlig. Jag känner mig som hon Kersti till min idol. Det är orimligt. Jag fattar ingenting av vad du pratar om.
Det finns en logik här. Jag försöker komma till det.
Ja, men jag kom
till poängen. Jag isolerades och satt och begrundade hur min attityd hade varit den senaste
året. Vadå, du isolerades så att du var sjuk? Det är som att du hamnade på typ en öde.
Ja. På min soffa, okej? Okay? hade inget att göra, så att det begrundade min attityd gentemot världen i stort.
Som är vad?
Alldeles
som
för negativ.
Som är att du bryr dig om vad andra tycker.
Ja, fast... att jag inte ska bry mig om vad andra tycker. Och att jag typ tagit det lite för långt. I vissa fall. Och då är jag så här, nej, men jag måste verkligen arbeta om hur jag ser på livet. Jag måste bli en sån här person som verkligen är ett med sig själv. Ett med sina känslor. Ha lite mer den här naiva uppsynen som jag hade när jag var lite yngre. Ha lite mer hopp, kanske. Och sen gick jag och såg cirkeln. Och då var det som att jag bara, bam, det är det här. Det är det här jag pratar om.
Men vad är det för något? Är inte det bara positiva... ett gäng små häxor som typ...
Du, den handlar om liksom... Det handlar om 6 stycken tjejer som får reda på att de är häxor. Och att de måste bekämpa en ondska.
Alltså jag blir jätteoroad. Det känns som att du vill gå tillbaka till någon sån här mental stadie av typ Bumbibjörn.
Ja, men lite mer så. Ja.
Åh nej.
Nej, men så här, för jag brukade vara en väldigt positiv person. Och sen... så blev jag en väldigt, väldigt negativ person. Och nu så tänkte jag att jag hade hittat balansen.
Men det har jag då.
Det är kul att du säger det här när du sitter med mig och Mireia som jämfört med dig. Liksom, om du jämför dig med oss så är du redan jätte, som en liten solstråle.
Ja.
Men... Om du blir rädd hur glad du ska bli.
Det är ju jämfört med er. Alltså, I'm sorry, men ni är ju lite som häxorna
i Macbeth.
Jag
är ensam här. Mireia har blivit jätteglad. Du blir jätteglad. Jag är den enda som kommer sitta
i
din grotta.
Du har varit lite
grotta.
Happy på scenen.
Nej. Nej, det har jag inte. Jag har bara fejkat det. Jag har bara fejkat det.
Ja, men ni fattar.
Men den här filmen, jag vet inte. Vad ska man säga om den? Alltså så här, kan du inte typ så här, jag vet inte.
Är det någon nakenscener? För då kommer inte jag titta.
Nej, det är ingen nakenscener.
Vad berättar den om våran samtid?
Att jag borde skaffa ett liv. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Tjejer som jobbar tillsammans mot ett mål.
Men känns det inte som att den kommer väldigt sent? Borde inte det här ha gjorts för typ 15 år sedan och känts fräscht?
Men kan du komma alla... på en grej som är så här då? Där det är 6 stycken tjejer i huvudrollerna.
Jo, men det känns så här, den kom nu.
Sex
and
the
City. Och så känns det som något nytt.
Är det 6 stycken tjejer?
Nej, men
det är 4 stycken tjejer.
Jag tänker att om man tänker att New York är en tjej. Och New York är väldigt stort, så det kan vara som 2 tjejer. Då blir det ju 6 tjejer.
Varför skulle man tänka att New York...
De säger det hela tiden, de bara, det är liksom den 5:e medlemmen av Sex and the City, det är New York.
Ja, men de säger den 5:e, de säger inte den 5:e och den 6:e.
Ja, men det är...
I alla fall, 6 tjejer, alla samarbetar, de lär sig tycka om varandra trots sina olikheter, de står upp för varandra. Det fyllde mig med en känsla av power. Lite som, jag gjorde en vision board häromdagen.
Va? Gjorde du utan mig?
Nej, men alltså, den var skitful. Jätteful. Och då hade jag klistrat girl power på min vision board.
Alltså, du känns väldigt okritisk.
Ja, men jag vet, jag är ju det. Men
du rantar inte ens över typ, är det inte typ att det ska vara med en iranier tjej i boken egentligen, som egentligen spelar sig som en vit överklass tjej? Är det inte någon sån här grej?
Ja, fast det ser man ju inte. Jag var helt
så okritisk.
Grejen är den att...
Har du fått spons?
Jag var ju...
Nej, jag tror det.
Jag var ju
jag
där.
Jag har legat med författare
innan till böckerna.
Nej, men jag var ju där tillsammans med 6 kompisar. Lika många som i cirkeln, oh my god.
Och ni skriver poesi och klär er som gotare. Och har
men
typ
men gud,
poesi, oh,
ni
fansin
är som
och häxor.
Tönterna som gick och såg Sagan om ringen, fast ni kör någon cirkelgrej.
Vad sa du?
Som när Sagan om ringen kom, då var det ju mest med... Ah, jag ska inte säga någonting elakt, så jag säger... unika människor. Original. Som typ kampade utanför och hade på sig typ så här... sjuka till försökt göra som alvernas kåpor och
så.
Och ni är ju exakt likadana på att ni är extremt vuxna, vilket är många av de Sagan om ringen fansen också var.
Fast nej, alltså grejen är, de hade inte läst böckerna. De gick mest på grund av mig. Okay. Och det var en till person som hade läst dem. Och av de 6 personerna så var det 50% som gillade den och 50% som inte gjorde det.
Ja, men
och
det var
jag
bra.
Var den mest okritiska. Men det är ju för att jag tyckte inte om böckerna. Och jag var så, precis som jag sa, inne i en period där jag verkligen behövde den här typen av boost.
Ja, men det är helt uppenbart att Judy Kirus är sponsrad på något sätt. Av
ja, jag tror att
I wish
jag
I was.
Jag har sett det i växt. De sånt hela tiden.
Jag tycker vi går vidare. Jag tycker det börjar bli obehagligt. Och det leder ingen vart.
Alltså, och typ...
Okej,
Valerie, vad upptar dig nu?
Ingenting. Jag är en tom canvas.
Va?
Ja, jag är helt... Jag bara går ut i naturen och låter mig uppfyllas av det jag ser. Jag är som du, Judith.
Sa jag att det var så jag var eller så jag ville vara?
Ingen aning, jag lyssnade inte.
Worst guest ever.
Det är allt vi får.
Ja, det är faktiskt allt. Jag är en väldigt privat person.
Det är inte alls det.
Du har blivit hög integritet.
Du ska börja jobba här på Expressen på måndag.
Ja, det ska jag göra.
Vad är det du ska göra egentligen?
Jag vet inte. Och det är därför jag är fylld. Jag är inte alls en blank canvas. Jag är fylld av ångest, oro och noll tillförsikt till framtiden.
Varför tror du Expressen rekryterar dig under dessa 2 veckor du ska vara redaktör?
You tell me.
Jag frågar dig.
Nej, fråga inte mig.
Vad tror du, Judit?
Hon är så charmig. Hon har hög integritet.
Nu har de 3/4 av rummet på Expressen.
Ja, gud, Camilla får inte komma om det är neutral.
Mm, public service.
Försöker de kuppa oss?
Jag vet inte. Fan vad jobbigt. De försöker göra oss till liberaler.
Ja, jag är det. Så jag.
Så du känner ångest? Som mina Per
Lagerkvist. Det gör jag alltid, men det är för att jag är en väldigt djup person.
Jaha, Maria. Vad upptar dig just nu?
Ingenting. Men jag har tänkt väldigt mycket på 50 Shades of Grey senaste tiden.
Okej, jag vill bara berätta en sak som händer mig som väldigt, väldigt hemskt. Mm. Jag, en trevlig singeltjej som försöker bida min tid, får en förfrågan av en kvinna, Judith Kiros. Vill du gå och se 50 Shades of Grey med mig på Allhjärtans dag? Ni förstår glädjen som jag fylldes av. Jag bara, men gud vad roligt, jag vill se den här filmen. Gud vad härligt, vad härligt att få en sån förfrågan. Sen ställer Judith in och säger, jag har hört att den inte ska vara så bra.
Nej men fy fan vad du är obehaglig som människa.
Ja, och jag tänkte att det var så given att den inte skulle vara bra.
Men fy fan, vad håller du på med? Så, hur kan du ställa in alltså, en kompis 50 Shades of Grey på Alla hjärtans dag? Valerie bara blir helt lättad, bara, gud vad skönt, jag slipper fixa det. Vi kan gå med varandra.
Jag satt liksom hemma med en sån där Marabou-app i hjärtan. Och sen så började jag gråta så att chokladen liksom smälte
så bara,
av mina varma tårar.
Turn back the hands of time. Nej, exakt, men grejen är den att jag visste att den skulle vara dålig.
Men det är väl därför man går och ser den?
Ja, liksom, det var därför jag ville se den. Men sen så kollade jag på trailers igen och typ såg något klipp. Och jag bara, fast det här är för dåligt. Alltså vi kommer typ få panne, det går inte.
Men det är jätteroligt att se en dålig film med en kompis.
Men på bio.
Men i alla fall, 50 Shades of Grey.
Som du har tänkt på mycket.
Nej, jag har inte tänkt på det så jättemycket.
Har du testat något ur bokfilmen?
Jag vet inte ens vad de använder i filmen.
Nej, men så här, jag har hört en grå slips.
Jag har mest följt diskussioner som vanligt. Så här, varken läst boken eller läst filmen.
Vill du sammanfatta diskussionen?
Jag blir så intresserad av hur man pratar om så här, typ BDSM-relationer överhuvudtaget. Att det blir så här värsta diskussioner kring det. Mm.
Nu tror jag liksom att alla, för jag har sett folk som skriver på Twitter och varje gång någon har uttalat sig om det, jag bara, men gud, du håller ju på med BDSM. Du är så sexnegativ också. Så jag shamear dem i mitt huvud.
Men det är ju jättemånga som,
nej, men alltså, så att
utan det BDSM som har typ skrivit att den är farlig och ger en skev bild av BDSM.
Ja, men jag tycker det är så konstigt att det så här blivit så här värsta maktdiskussionerna om det.
Va?
Om, nej, men alltså så här, om relationer och att det är osunt och
osunt med relationer, ja.
Ja, dels det. Men det har de ju rätt i. Men så här, nej gud, jag kan inte prata om det här. Det kommer alla tråda.
Ja, jag tjejmar dig.
Jag
är
båda två.
Du kommer inte komma till himlen.
Jag är väldigt tråkig och vaniljig person, vill jag bara säga.
Alltså vad du säger, det är sån lögn. Jag vet att det inte är sant. Ja.
Och kära lyssnare, Maria rådnar.
Nej, hon rådnar verkligen. Gud, hon är typ helt... Okej, jag bara berättar för ni som inte ser. Hon har gått från så här ljus som ett ganska billigt sandpapper till liksom tomatröd, och nu blir det mer så här en purpurfärg. Det är som i Kalle chokladfabriken när hon Violetta äter det där tuggummit. Men det här är en 50 Shades of Grey chewing
gum. Så du har i alla fall tänkt på 50 Shades of Grey.
Nej, men jag har tänkt att tycker så här, diskussionen är så jävla, eller liksom så här, så ointressant så här, utifrån hur man pratar om så här, makt i relationer. Och då blir det som att man förskjuter så här, maktojämlikheten till att handla om inte vet jag, eller så här, piskor och skit. Så här. Mm. För det tänker inte jag är typ det farligaste. Eller liksom, det är inte det som upptar mig när det handlar om så här, maktrelationer. Då brukar det handla om andra grejer, så här, andra strukturer som finns. Om man har en relation så här, snubbar tjej, eller om man har en relation typ som så icke-vit och vit, så brukar det ofta så här vara strukturer där också, eller typ när det har att göra med klass istället. Så det blir så här ganska så här ett ganska trött samtal.
Mm.
Så vad var det?
Ja, men det håller jag med om.
Men jag bara känner så här, apropå vad som upptar, jag behöver bli rättad.
Räddad hur?
Räddad från?
Från så här begärsmönster som man har.
Mm. Nej men gud, du bara går Susanne Brögger. All in this bitch.
Ja, men jag behöver det.
Du vill bli frälst ifrån kärleken?
Inte kärleken.
Från begäret?
Ja, eller men begär. Så här, vilka så här begärsmönster man har.
Ja.
Och varför.
Mm. Ja, men berätta så, mer, här har vi något. Berätta mer.
Men så är det alltid så här vit medelklass. För min egen del.
Ja.
Och i det så brukar ofta så uppstå något så här destruktivt.
Mm.
Ja.
Alltid.
Men du har ju den mest homogena attraktionen.
Ja. Ja, alla dina personer ser bara ut som olika varianter av varandra.
Ja, så här, som att du har färdat tiden och hämtat upp dem i olika tider i sina liv.
Ja. Eller som i en så här riktigt långkörarsåpa där de måste byta ut skådisen efter ett par år.
Ja.
Så kommer in en ny som är typ lik.
Mm.
Så.
Och nu är det så igen.
Mm.
Vad ska jag göra?
Rannsaka dig själv.
Ja. Avkolonisera.
Hur?
Själv.
Jag tycker inte alls att det där är svårt. För jag tycker att det är som att man bara ger sig själv ett förbud.
Mm.
Jag jobbar väldigt bra med begränsningar.
Jag är inte det. Jag är en sån där som typ så här äter allt jag vill ha.
Ja. Mm. För exempel förut när jag skulle bli vegan, då var det bara att jag satt på biblioteket och min morsa kom aldrig och hämtade mig. Och jag var skitsur. Och då bara fick jag läsa en bok. Ja, och då var det så här, stod det om veganism i boken. Jag bara, okej, då blir jag vegan. Mm. Och så över en natt.
Mm. Shit,
och då bara, alltså. jobbar man med den
relationen.
Nej, men jag gjorde, det var typ nästan så det var när jag blev vegetarian för 10 år sedan.
Men det är kul att liksom
förneka sig saker. Så ni jämför matmönster med liggmönster?
Ja, men...
ja, för att det handlar ju fortfarande om att begära någonting, eller hur?
Ja.
Mm. På den mest basic nivån är det typ samma sak.
Nej, men mat är ju typ värre, för man måste äta varje dag, annars dör man ju. Mm. Om man inte har begär för sex och samlevnad, det händer ju ingenting.
Mm.
Men jag,
man kan bli bitter.
Jag håller med Valerie. Det finns någonting inom litteraturen som heter kreativa begränsningar. Typ jag ska skriva en roman helt utan bokstaven E. Och då så uppkommer otroligt vacker konst ur de här kreativa begränsningarna. Och precis så skulle ditt kärleksliv kunna vara.
Inte kärleksliv. Låt oss inte kalla det för kärleksliv.
Ditt liv. Sexliv. Mitt liv skulle kunna vara så.
So cold life. Nej, men jag tänker att man också kan så här, för att jag hade ju också en sån insikt när jag var, vad var jag, kanske 20-någonting, 22. Att jag bara, men gud, det är verkligen tydligt vilka personer, det är ingenting jag hade reflekterat över innan, men sen så gick det kanske inte bra på tv, så började jag tänka på det. Att så här, vilka personer som jag har dejtat eller varit tillsammans med, och att de är typ bara, alla är typ samma person med vissa varianter.
Vilka var det? Var det också vit medelklass?
Ja, men typ.
Mm.
Eller åtminstone definitivt vit.
Mm.
Vita personer, typ bara.
Mm.
Och då är jag bara, men det är ju helt sjukt att det är så. Det kan ju inte vara normalt. Och då är jag bara, men jag tar ett litet tag då jag inte dejtar vita personer och ser vad som händer. Och ni vet, you know the saying, once you go black. Gud, jag bara ler så nöjt och får någonting drömst i blicken.
och smeker dig själv på
benen. Men tänk så här.
Ja.
Men tänk så här, du har ju redan gjort en omedveten begränsning.
Mm.
Att du gör en medveten begränsning för att korrigera det. Mm. Det är inte det som är...
Och man behöver inte se det som någonting definitivt. Utan man kan se det som vissa personer som bara, jag äter allting, jag relaterar allting mat.
Mm.
Bara, om man är bara, jag äter aldrig grönsaker till exempel. Eller bara, jag gillar bara äpplen. Då fattar man ju så här, men gud, den här personen lever ett extremt sorgligt liv. När alla vet att de godaste frukterna kommer in från Sverige till exempel.
Mm.
Ut och lev, ät en mango, ät en banan, ät en kokosnöt, ät allt, gör en fruktsallad, testa. Och då inser de efter ett tag, men gud, jag förtjänar mango, du med.
De godaste frukterna kommer inte från Sverige.
Men Valerie, du har skrivit en text om det här, alltså så här begärsmönster och dating i Sverige.
Ja.
Och du jämför det med...
Mellan svarta.
Ja, kan inte du berätta lite om den? Alltså jo. Vad handlar det om? Varför dejtar inte blattar varandra?
Den här texten när jag skrev den, det var väldigt, väldigt speciellt. För jag var i Amsterdam. Och jag satt på ett café och det var extremt sådär Sex in the City. Att jag typ satt med handen i huvudet i handen och bara, I couldn't help but wonder. Men då tänkte jag, för då hade jag precis så här bott i Sverige, flyttat tillbaka till Sverige från Belgien ett tag. Och bara, men gud, så hade jag liksom vant mig med vissa saker som sedan blev så här helt, som verkligen inte funkade i Sverige. Att jag är så här van, om jag går till en klubb i Belgien och det är samma sak i Holland, så är det så här, för det första att alla kanske inte är vita på stället. Och sen att det är så här, att det finns en gemenskap bland då, ja, men svarta personer. Att man så här, man typ så här erkänner att man finns. Att man erkänner bara, men du, det är som ett så här, ja, en liten secret bond liksom. Och man, ja, typ, jag får ju många svarta ragg. Jag får ju fler svarta ragg än vad jag får vita ragg. Än fast jag får alla ragg i hela världen. Jag är singel. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige och det var så tydligt, alltså, att en gång var jag ute. Och jag såg liksom ett gäng med svarta killar som verkligen gick fram och raggade på alla. På hela klubben. Alltså de gick fram till alla mina kompisar, typ andra på andra sidan av lokalen. Alltså jag verkligen såg dem. Och sen när klockan blev typ så här 4:15 så gick de fram till mig. Och nu finns det ju så här, ja, folk kan ju hata mig, det säger jag ingenting om. Men det var så tydligt för mig att jag bara ser och så här, att jag, man ser inte andra svarta personer som dejtar andra svarta personer. Särskilt inte högre upp i så här klassskalan, liksom, medelklasspersoner. Finns det typ någon så här känd medelklass svart person, till exempel, som, ja, men i offentligheten, som är med en annan svart?
Men alltså, men Tobias Hübinette har väl pratat om det här lite?
Ja, han pratar ju om det, och att det är så här, medans andra länder har liksom en rasifierad, självreproducerande bourgeoisie, alltså en övre medelklass som kan typ para sig med varandra och på så sätt få fler recruits, så finns inte det i Sverige, utan det är väldigt kopplat till, alltså, klass, högre klasser är väl kopplade då till vithet, och svenskheten är kopplad till vithet. Det är väldigt svårt att ta sig in i typ så här, de finare rummen, eller att bli en riktig svensk inom citationstecken, om du inte är med en annan vit person. Och det ser man också om man kollar på typ så här befolkningsstatistik och sånt där, att de flesta till exempel som bor på Södermalm eller innerstaden är, och som inte är vita, är då, bor de antingen med en partner som är vit, eller är adopterade, eller är mixed. Det är väldigt, ja, det finns liksom inte en svart bourgeoisie i Sverige.
Men jag tänker också så här, att det här är också så här något som man så strategiskt har fått hemifrån väldigt mycket också. Alltså så här, om jag bara tänker på min egen så här släkt och familj, så har det ju alltid sett som något så här bra när så här, vi har dejtat vita svenskar. Och om folk har dejtat typ så här, någon annan chilenare eller någon annan så här blattes, så är det så här, som är lite som ett misslyckande. Och det är liksom det här, liksom, någonstans medvetna om vad man kan, vad man ska eftersträva, vem man ska röra sig med, vem man ska ha relationer med, för att liksom klassresa, för att ta sig in i landet, etc. etc.
Jag tycker att det är viktigt att påpeka att så här, det är inte bara internaliserad rasism, det är också att man blir uppmuntrad runt om av sitt community och samhället i stort.
Ja, men också samhället i stort, liksom. För det är, liksom, det är ju inte så här hög status direkt om så här, olika kombinationer av rasifierade personer så här hänger med varandra.
Nej.
Det signalerar ju att man inte är en del av så här, Sverige. Kopplat till det här så brukar jag tänka på så här, HBTQ-grejer i samband med det. Att för mig, typ, att dejta så här tjejer och liksom vara ihop med tjejer, så är ju det typ så här en statushöjande grej. För att liksom HBTQ-personer rättigheter och frågor överhuvudtaget är kopplat till en vithet, kopplat till en så här öppenhet som är betonat med väst och något slags tänk. Så för mig så har ju det bara varit så här, alltså det är väl klart det finns massa issues så där, att man beräknar typ, men kan vi hångla på den här platsen eller inte, men det har mest bara lett till fördelar att jag blir betraktad som en del av det vita Sverige på ett helt annat
lite
sätt.
Lite som när Frank Ocean kom ut.
Ja, just det.
Men jag tänker också så här, precis som ni säger, som är väldigt viktigt att så här poängtera när folk pratar om, bara, men det är internaliserad rasism. Bara, ja. Eller så är det bara att det verkligen är så här praktiskt att ens liv blir mycket lättare. Mm. Alltså när jag är med, om jag hänger med vita personer eller så här, går på stan med vita personer eller ihop med vita personer, alltså fan, mitt liv är så göttigt på vissa sätt. Att det är så här, det är väl ingen som följer efter mig inne på affären då. Det är väl ingen som nekar mig inträde till en klubb. Det är väl ingen som misstänkliggör mig på ett jättestort sätt. Även om jag såklart möter rasism. Mm. Men då är det ofta på mer subtila sätt. Än när jag har typ en svart partner.
Men jag tänker också att vi alla tre har ju rört oss väldigt mycket så här, i vita rum. Mm. Och jag tänker att för oss så blir det mycket uppenbarare nerköpet, som då vi har varit en så här unika, en rasifierad lilla snöflingan i vårat sammanhang.
Exakt.
Så då när man träffar en annan rasifierad person, då blir det liksom, nerköpet är så himla uppenbart. Mm. Vad är det destruktiva i de här relationerna, förutom att det är så uppenbart att det är liksom, alltså det finns som en så här materiell agens bakom begärsmönstret också. Mm. Men jag tänker också så här, i själva relationerna. Och vad är det för knas som kan uppstå? Man behöver inte så här, ge egna exempel, men folk har ju skrivit om det här.
Ja, till exempel att personer aldrig har lotion hemma.
Ja, det är ju faktiskt ett stort jävla problem.
Det brukar jag få skit för om jag vill ha lotion. Ja, alltså, kan ni säga vilken lotion ni vill ha så jag skaffar det?
Alltså bara moisturizing, please.
Extra damage skin.
nej men det är ett jävla
problem. Nej men jag tänker, alltså, jag är inte här med lotion, kan låta som ett skämt. Men jag tänker att det är en jättevacker symbol för någonting mycket, mycket större. Att det blir som en så här pricken. Men nu, alltså nu, jag har tydligen missuppfattat pricken lite, för jag läste den senast när jag var typ 3. Men bara att så här,
boken
att,
Pricken, som handlar om en prickig kanin.
Ja, men att det är så här, det som finns någonting som, alltså som jag känner då när jag började dejta personer då som inte är vita, och specifikt folk som andra personer som är svarta, att det verkligen var så här, så förlösande att bara att få spegla sig själv i en annan person, att inte vara den som avviker, utan bara såhär, nej gud, jag är så jävla normal, vilket jag aldrig brukar vara annars, vilket också kan jag säga en del om vilka miljöer jag rör mig, men också så ser det ut i samhället i stort. Och då till exempel, istället för att dejta personer som aldrig har lotion hemma, så bara nu dejtar jag en person. Och den frågan, jag får välja. Det finns jättemånga olika lotion. Det finns baby oil, det finns vaselin. Hans mamma frågade så här, vill du ha vaselin? Det är så skönt. Det var det finaste jag varit med om. Det lät som att jag dejtade den här personen specifikt, fast det är faktiskt old news. Jag har gått vidare. Men det vaselinet, det kommer leva i mig för evigt.
Nej men alltså, jag håller med. Just det där att inte behöva avvikande.
Ja, men det är så här, typ du skulle lika gärna kunna vara den personen som är avvikande. Det är också det som blir så himla provocerande.
Mm. Det är så här, om jag bara vill låna min dusch, det finns lotion där. Och den bara, varför erbjuder du mig lotion? The fuck is wrong with you? Då är man så här, okej, det var mig det var fel på. Eller så här, jag behöver ingen lotion. Alltså så här, och, men egentligen så är det ju verkligen så här att man studsar mot det jätteofta. Mm. Och visst, det behöver inte vara värsta grejen. Så här, man kan ju inte dejta personer som är identiska med en själv för att undvika minsta lilla så här, problem.
Tyvärr finns det ju sällan någon som är helt identisk.
Alltså, du vill bli ihop med dig själv.
Nej, för jag har sett hur det gick i Seinfeld.
Men jag menar också typ så här, det finns ju massor med intersektioner. Så här, klass, ras, kön, sexualitet, så här, beteende. Alltså det finns ju väldigt mycket olika så här, saker. Där det, är så här, det kan uppkomma saker som skaver. Jag tänker också om jag dejtade en svart person som kanske var så här, om jag hade en arbetarklassbakgrund i relation till mig, då kanske jag skulle bete mig jättekonstigt utan att ens vara medveten om det. Mm. I don't even know.
Men det är liksom, man blir ju hela tiden en person i relation till den man har en relation med. Mm. Och ofta så om man dejtar till exempel vita personer, kanske kopplat till en sån här medelklassgrej för mig, så blir det ju, alltså det finns något konsumerande i det som är så jävligt subtilt. Vem man är. Och vem den personen blir som träffar en typ arbetarklassblatte.
Eller att man är liksom, en rolig svart tjej med härligt afro.
Ja, men liksom så här att man ger de personerna en viss edge.
Och, jag vill vara min egen edge.
Och också samtidigt,
jag vill att andra ska ge mig
edge. Men, och samtidigt så är det något som man kan använda sig av för att ge sig själv, alltså, göra sig själv begärlig. Särskilt när man rör sig mycket i vita rum. Att man kan vara den, bli den personen.
Mm. Som det är lite, här,
på något sätt lite häftigt att hänga med. För att den har den grejen.
Men det blir ju, för då blir man ju också paketerad det. På exakt rätt sätt. Alltså för då är man ju inte så hotande. Då blir man ju mer spice.
Mm. Men jag tänker också på det vi gör i relation till det. För jag vet inte om ni upplever det, men jag kan ibland känna att jag levererar. Förstår ni? Att det är så här, om det är en person som man vet, alltså du skulle inte vara lika intresserad av mig om inte jag var svart. Mm. Om inte jag var som jag är, liksom. Mm. Att jag också kan uppleva att jag spelar upp till det. Mm. Alltså att jag försöker efterleva de förväntningarna. Mm. Mm. Typ så här, alltså så här att jag drar i väldigt många av de trådarna.
Ja, man betonar vissa berättelser, anekdoter och sidor hos sig själv som gör en till den här spännande, exotiska personen. Så och man skapar också någon slags friktion genom det i relationen.
Men jag tänker att det går in på, alltså på samma sätt som att det är vanligt att man pratar om typ så här, kvinnor då i relation till män då, i heterorelationer, att man är så här, det finns ju någonting som man har blivit så här, lärd ifrån samhället sedan man var väldigt, väldigt liten, att hur man ska vara som en kvinna i relation till en man. Mm. Och det finns vissa saker som man kan anspela på, även fast man sen då kanske intellektuellt, särskilt ifall man är feminist och blablabla, läst någon bok, fattar bara att det här är väldigt, väldigt fel, eller det här är väldigt skevt, eller det här går emot mina typ så här ideologiska principer. Mm. Så finns det någon extremt så här, väldigt så här, djupet belönande känsla när man lyckas liksom spela upp den här eller utföra den här klassiska femininiteten. Mm. Mm. Och samma sak tänker jag där med liksom med rasiella saker, att det blir så här, alltså att det är på samma sätt, att det blir, även fast man vet bara att det är fel, så är man ju också väldigt uppmuntrad och tränad till att bete sig, och det är också en, man får sån enorm bekräftelse av att göra det, mycket mer än ifall man bara faktiskt this is racist, så är det ju mycket lättare, och det är också ofta det utrymmet man har som en exotisk liten fjäril och inte som en själ.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Men jag tänker så här, oftast är det ju subtila saker också. Mm. Det är inte som att jag bara...
Dance, monkey, dance!
Ja, girl, let's go twerking! Alltså det är verkligen inte så. Alltså jag försöker så här, spela upp första rollen. Men däremot så är det ju ofta subtila saker. Typ att jag kan märka att jag så här, framhäver vissa så här, familjeberättelser. Mm.
Mm. Familjeberättelser, alltså gud vad jag har fått ligga med mina familjeberättelser.
Det är värsta att man känner sig så smutsig efteråt.
Verkligen.
Hon har ret ut sin själ.
Men vad säger en familjeberättelse som säljer? Alltså bara för att så här, bevisa att det inte krävs så mycket. Vad brukar du dra till med?
Gud, jag vet inte. Jag kommer inte på nu. Alltså det handlar väl mer om så här, det totala intrycket kanske. Mm. Också. Vadå, har du någon särskild?
Jag kan prata väldigt mycket om min familj. Och deras, alltså den politiska bakgrunden, arbetarklassgrejen. I överlag med typ alla möjliga människor. Mm. Men det blir en viss grej när jag gör det i relation med vissa personer. Mm. Och särskilt när man ska, alltså det blir ett visst samtal på ett helt annat sätt.
Ja, precis.
Men alltså, jag tycker att folk brukar flippa. Alltså bara man nämner någonting med typ så här. Ja, i Uganda har vi olika stammar. Det här är namnet på min stam. Folk bara... alltså det går liksom inte ens att gå in på. Bara, det finns olika djur. Det här är mitt djur. Mm. Det är alltså, nej. Ingen kommer få se min stamflagga. Ingen kommer få se mitt stamdjur.
Om man ska Sex and the City Carrie Bradshaw twista det här. I couldn't help but wonder.
Nu har inte jag sett Sex and the City eftersom jag har sett och kollat på cirkeln.
Men kan man ha odecitiva, jämlika kärleksrelationer med någon som inte har en klasstillhörighet / ras / kön?
Kan man ha några jämlika relationer överhuvudtaget?
Jag tycker det är svårt att ens ha en jämlik relation med mig själv.
Ja, jag känner
nej, men det är det. För, så här, om man säger så, ja, men alla relationer kommer ändå vara knas. Då blir det jag så slapp. Ja, men då kan jag lika gärna hänga med den här personen.
Ja, nej. Grejen att jag tycker, alltså, självklart så kanske det inte finns en relation som är helt perfekt. Mm. Men det är ju ändå tydligt att det finns kanske vissa mönster som är mer destruktiva än andra. Och särskilt ifall det är ens enda mönster. Alltså det spelar väl ingen roll om man... Och det är ju väldigt sorgligt att vi inte, alltså att folk inte dejtar varandra på grund av att vi lever i ett rasistiskt samhälle. Och att vi då går miste om någon som man kanske kan låna cheasmör av. Eller någon som kanske kan hjälpa en med att kamma ut det tovigaste där bak i nacken. Bara för att, ja, för att man istället ska vara med någon som luktar filmjölk och äter kaviar. Förlåt, men jag hatar faktiskt folk som äter kaviar och filer.
Jag älskar kaviar och filer.
Skulle aldrig dejta dig.
Men jag tänker så här, för vissa personer, eller kan inte ni också uppleva att vissa personer faktiskt tycker om den dynamiken?
Ja, självklart.
Och att det kan vara en del av intresset som väcks.
Ja, självklart.
Det är ojämlika. Det kanske är det som du måste work with.
The 50 Shades. Nej, men alltså nej. Jag, det är liksom The 50 Shades och Greyga i mig. Alltså den är, inte att jag gillar den, men att jag liksom lever och har såna relationer som är så här liksom knas, och som kan uppstå knas i. Alltså så här, ofta så här, men så här fucking konstiga så här exotiska blicken på typ att man har växt upp i någon slags fattigdom eller typ så här, hur folk liksom förhåller sig till ens familj eller släkt och så här, den blicken av att det känns som att vissa personer som man har haft relationer med betraktar, alltså blir som någon så här, att man är ett fadderbarn eller att ens släkt och familj blir fadderbarn.
Den här minen.
Ja men verkligen den där
bekymrade rynkan som uppstår.
Men ändå vänligt sinnad.
Och också så här, vissa personer som inte kan typ relatera eller förhålla sig till min mamma, som blir så här övertrevliga och så här typ nervösa, så här, de okej, bara den här personen har aldrig fått en platta förut, de är arbetarklass. och den typ så här, ja, det är något knasigt i det.
Jo, och därför tänker jag så här, Mireia, vore det inte skönt att åtminstone en gång i ditt liv, kanske två, om du har tur till och med tre, testa någonting annat.
Ja.
För då är det ju också tydligt, om du bara har den erfarenheten hela tiden, det är ju inte så att alla människor på denna runda jord är på det viset. Eller som att dina erfarenheter är helt unika. Det är ju jättemånga som också har de erfarenheterna. Det finns jättemånga som också har blattefamiljer liksom. Men det är ju du som begränsar dig till att inte se dessa människor.
Ja, det kanske är det.
Och tänk dig, kanske sitter det en person ute där idag just
nu och lyssnar.
Eller gör någonting annat. Kanske
sitter,
har ett jobb.
Komponerar ett mejl just nu. Kära Mireia, ända sedan ni började lyssna på Hämndens timme. Ja, men kanske.
Nej, men jag tänker att om man har för tydliga mönster i sina relationsbegär eller i sina begär så är det kanske någonting som är fel. Om de är väldigt, väldigt tydliga hela, om det är samma hela tiden.
Alltså, alltså,
sen beror det på om man sen bara har värsta sjuka fetischer. Typ. Jag dejtar bara folk med clownskor, fine.
Nej, men det tydligaste är ju vita. Sen har jag liksom i klassskalan där, så har jag hållit mig mellan arbetarklass och medelklass. Det var sämst när jag varit med medelklass kopplat.
Du har aldrig kört överklass, du har aldrig gått all the way.
Nej, alltså jag har aldrig träffat någon från överklassen ens, tror jag.
Det kan bli skillnad nu när du hänger
där. Vi träffade i för sig clownen Manny på Expressenfesten, han heter någonting Aff eller Fond eller något sånt här. Så jag tror det är närmast där jag har kommit över klassen.
Men han borde lagt in en stöt.
Ja.
Han har barn.
Men det är som att jag så här börjar, skitsamma, vi ska runda av det här. Men det är som att jag ändå så här börjar typ mixtra med den grejen. Så här, liksom vithet. Så här. Okej, men vithet och en så här trashig, trasig bakgrund, då funkar det. För då har vi så här vissa gemensamma grejer. Men jag släpper inte det vita. Det är det som är det mest destruktiva, för att så här, man kan hitta så här, andra ingångar i så här, hur man fattar varandra så här, relationsmässigt,
ja,
utifrån att det varit så här knas. Men just,
jag skulle till exempel aldrig kunna dejta Will I Am, och vi är båda svarta.
Oh my god,
vi skulle inte kunna relatera.
Nightmare boyfriend.
Apropå relationer, allt sånt här. Jag tänker vi går vidare. Det har varit QX och HBTQ-ish grejs.
QX-galan!
QX-galan!
Kollade någon?
Nej. Nej, men Det var... Folk brann för grejer. Kan vi inte kolla på klippet när man fick priset?
Ja, vi gör det.
Vi HBTQ-personer och heteropersoner driver en gemensam kamp. Och den är den mot rasismen. Okej? Okay? Ut med rasisterna, okej? Okay? Inte i min riksdag, det här är inget skämt. Det är inget skämt för mig.
En gång till.
Okay.
Kan inte, ni får live, Valerie, live kommentera vad som händer på bild.
Okej. Okay. Nej, alltså, jag kommer inte klara det.
Och
Sivan Ivan får pris för året.
Driver en gemensam kamp. Och den är den mot rasismen. Okej? Okay? Ut med rasisterna. Okej?
Okay? Vad händer med Pekka Heino där?
Alltså jag känner mig verkligen som Pekka. Jag vill att det här ska bli en hashtag. Jag är Pekka.
Det är inget skämt för mig.
Oh my god.
Vad var det som hände där?
Okej, så Van Imam vann alltså priset för årets homo på QX-galan. Och det här var hennes tal. En del av hennes tacktal.
Det känns som att vissa personer brinner så jävla mycket mer än vad man själv gör för vissa frågor. Oh, alltså jag tror jag aldrig känt så där starkt för någon annan människa ens, eller en enda situation.
Det finns inget har väckt en typ av guttural vrål från min lilla kvinnokropp.
Kanske typ om man var liten och inte fick någon.
Ja, oh, gud, jag ville ha en hund en gång som jag inte fick.
Jag kommer ihåg på så här gympan i lågstadiet i typ så här andra, tredje, fjärde klass, så hade vi så här innebandy. Och då var det vissa så här killar i klassen. Vi hade typ 5 killar i klassen som hette Joakim. Och då var det en av de här Joakimerna, eller kanske flera, som så här, om de förlorade så brukade de skrika, gråta samt kasta och slå innebandyklubborna i väggen.
Mm.
Och då lät de ungefär så där.
Skrek de.
Det här är inget skämt
för mig.
Ja, de sa typ att de kan det. Och alla var så här, men gud, det var skolidrotten.
Men varför är det här så roligt? Men alltså, har du sett hela talet också? Du har inte.
Nej, jag har sett det här ur klippet.
Du har inte sett
Nej. Alltså, grejen är så här.
För att jag tror ju att hon blev rörd på riktigt. Alltså, så här, efter det här så börjar hon gråta och går av scen.
Åh nej, och vi skrattar.
Ja, det
vi är så jävla dåliga.
Men ibland kan det ju vara så där. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag skrattar så jag inte gråter. Kanske är så att vi egentligen
är så vi reagerar.
Jag gillar Pekka väldigt starkt i den här videon. Pekka Heino i den här videon lyckas förkroppsliga min tillvaro här på jorden. Jag fattar ingenting vad folk håller på med. Jag är extremt rädd och försöker hålla god min. Och så här, stick inte ut, nu försök smälta in och sen kan du gå hem.
Han ser så artig ut där.
Artig och rädd. Livrädd. Alltså, och så här, vad är det som händer?
Men jag såg den här bilden på Silvana Imam. Och ja, det tog mig typ några dagar innan jag kunde se det här klippet. Mm. För att jag kände att jag skulle reagera så starkt.
Men gud, nu börjar du gråta. Det är inget skönt för dig.
Jag blir så illa berörd. Alltså det är något läskigt över det. Men också så här, det här okontrollerade som sällan ändå sker så här offentligt. Mm. Att det bara är så här skitmycket känslor på en gång. Alltså man kan inte hantera det. Alltså jag kan inte hantera det överhuvudtaget.
Jag har svårt för det här alltså. Mm. Jag började svettas när jag såg det här klippet första gången.
Varje gång jag ser det så typ börjar jag så här krama mig själv och sätta mig i någon sån där skyddsrumsställning. Sån där som ska ha när det börjar brinna eller någonting exploderar.
Vi vill ju såklart klargöra att rasismen inte är ett skämt för oss heller. Eller hur?
Nej. Alltså ibland.
Beror på.
kanske i det här fallet.
Men jag tänker så här, jag tycker också det är så här intressant att det exploderar hos Silvana som typ vit.
Ja.
Och men vilka som så här kan formulera så här starka känslor i en offentlig, alltså så här, känna så himla starkt för en fråga. Alltså tänk om typ Rashid Musa shoutout hade så här varit så här, folk hade typ, han hade blivit utburen av typ snuten eller någonting.
Han hade häktat.
För folk hade tyckt att han var helt livsfarlig. Ja. Liksom.
Till och med ifall Valerie gjorde det.
Oh. Skulle fan ducka. Men jag skulle, då skulle jag bli rädd och aldrig typ ringa dig.
Men jag skulle ha hit en fest.
Uhuru.
Det var kul att hon fick priset.
Det är jätteroligt.
Grattis Silvana.
Grattis.
Fett fejk.
Vadå, vem ville du skulle bli årets homo?
Men jag vet inte ens vilka som var nominerade.
Det vet inte jag heller.
Jag vet inte, årets homo. Vänta, var inte Alexa nominerad?
Nej.
Hon kunde väl ha fått det. Eller grattis Silvana. Kul.
Vad fick Pekka någonting undrar jag? Var är Pekkas pris?
Jag tror inte.
Årets åskåda.
Vi skickar en liten pokal till dig. Nu är hämndens timme kommen, eller vad vi brukar säga.
Kommen. Har inte vi spelat in typ 20 avsnitt?
Nej, det har vi verkligen inte.
Men okay,
vi kommer inte ens få spela in 20 avsnitt. De kickar oss snart. Judith Kiros,
I need to get my money first.
Vad vill du hämnas på idag?
Jag vill hämnas på Kardashian-fansen.
Vad är det med dem?
Okej. Valerie, back me up here. För att jag kanske glömmer bort en del i den här sammanfattningen.
Men handen i sidan.
Det som hände, det var att professional beautiful person Amber Rose intervjuades av ett program som heter The Breakfast Club. Eller The Breakfast Show. The Breakfast Club. Ja. Då sa hon att hon tyckte, det är så komplicerat. Men Kylie Jenner, som är nyligen fyllda 17, dejtar en rapper som heter Tyga, som är typ 25. Och Tygas ex, Black China, är Amber Rose bästa kompis. Så då frågade de typ så här, hur känner du inför det här med Tyga och Kylie? Hon sa, det är fan äckligt. Hon är 17, hon är en så här liten flicka. Hon ska inte dejta en så här gammal gubbe med barn och familj. Nu är han bara 25, som jag. Alltså inte en gammal gubbe, men ändå i relation till Kylie. Då får...
Det var också
Kylie
väldigt stort
Jenner.
Fokus på att det var Tyga som skulle skämmas och precis. Inte att det var Kylie som gjorde någonting fel. Utan Kylie ska, hon är barn, hon ska lägga sig klockan 7, ligga hemma, ta det lugnt, göra läxor.
Exakt, typ ta det lugnt, du är 17.
Kolla på cirkeln kanske.
Ja, precis. Lev mitt liv, basically. jag önskar så himla mycket att Kylie
alltså, jag bara känner att ni pratar om det, typ att ni återberättar typ något konstigt skvaller.
Men det är som ett konstigt skvaller. Okay.
Skvaller från Amerika.
Men, anyway, då så säger typ Khloe Kardashian, som är Kylie Jenners stora syster, skriver typ på Twitter så här: Amber Rose, döm inte folk. Så här, du var fan en strippa när du var 15, medan Kylie Jenner är 17 och har sitt liv så här, together, typ. Och det var man bara, does she? Well, I guess. Med tanke på att hon är svinrik och det har ni allihop liksom. Och då blev jag lite irriterad, för jag bara nu försöker ju Amber bara påpeka någonting som är sjukt uppenbart för alla andra människor i världen, det vill säga att det kanske inte är det ultimata att en 17-åring är tillsammans med en 25-åring, och framförallt inte med tanke på att han började förföra henne när hon var typ 16.
Eventuellt 15 år.
Eventuellt 15.
Men det viktiga är ju fokus här att det inte... Hon heter Kylie. Yeah. What's her face? Det är inte henne det är problem med. Problemet är att
det är en vuxen
man som typ groomar en minderårig person.
Det är ju det som är nasty. Det var det som Amber Rose påpekade. Då bestämde sig Khloe för att ge sig in i debatten genom att hacka på Amber Rose. Istället för att bara, yeah, that shit is nasty. Istället för att säga, men hon kanske har rätt. Det kanske inte är det ultimata för min lilla sitser. Så bara, fuck it. Så ska hon dra upp att Amber Rose har strippat för att försörja sin familj. No one cares. Det är inte det vi pratar om. Men det som störde mig under den här grejen, det var att jag twittrade lite om det här och klickade omkring på olika länkar. Och då såg jag överallt att någonting som jag misstänkt men inte var 100% säker på, det är att alla är helt besatta av The Kardashians och inte har
du hade misstänkt att det var det, men inte riktigt fått det bekräftat.
Ja, men så här, jag har ju inte kommit i kontakt med det riktigt.
Jag vet att du har varnat mig, bara back off, säg ingenting om The Kardashians.
Nej men alla gud, nu låter det som att jag är ett Kardashian-stan. Det är inte, jag
nej, 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 alltså för min egen skull. Mm. Så här, for the sake of my typ, health. Så har du bara, nej men du kommer bara flippa, så det kommer vara jobbigt. Och det är det ju, för att det visar sig att alla har skitmycket investerat i The Kardashians. Om man kritiserar, men om man kritiserar The Kardashians, nu gjorde jag det utifrån bara liksom hur den här konversationen hade gått, att jag tyckte att det var onödigt, att så här, när det som lyftes var typ problematiken, så här, vuxen man, yngre flicka, så här, tonåring, när det var det som lyftes så bara byttes allting ut till någon så här töntig catfight, alltså det var så här, och framställdes som en töntig catfight, alltså det var ju det som var problemet. Men så det var det jag kritiserade, men genast bara kommer in folk så bara, hur vågar du döma Kylie Jenner? Jag bara, men jag bryr mig inte om Kylie Jenner. I never have. Eller, och sen liksom kollade jag på en massa andra länkar och grejer, och då det är liksom som att folk investerar väldigt mycket av sitt identitetsbyggande i att de tycker om The Kardashians, vilket jag inte riktigt hade
upplevt. Vad är det för identitet man bygger då?
Alltså det är väl olika, men jag skulle vilja säga att en uppenbar grej är att The Kardashians har väldigt många vita fans. Och att det som jag tror tilltalar dem är att de känner sig på något sätt inkluderade i att The Kardashians är en vit familj. Alltså de är absolut vita i USA, eftersom att vithet är kontextuellt, etc. etc. Det handlar inte om en biologisk essens, och därför tänker folk typ, men de skulle inte vara vita i Sverige och därför är de inte vita. But it's not true, de är vita i USA och det är där de lever och bor och verkar. Så jag tror att folk tilltalas av att det är en vit familj som ändå får så här, väldigt mycket tillgång till typ blattekred eller blattepoäng i hur de använder svarthet i sina uttryck. Typ att de opererar sig så att de ser väldigt kurviga ut och så här, tan, allting sånt. Alltså det handlar väldigt mycket om de umgås med svarta personer, dejtar svarta personer, och att jag tror att det finns någonting som tilltalar folk i det, och då framförallt vita personer, eftersom att de inte ser hur mycket The Kardashians bygger just på att vara, just på att använda svarthet så här, som andra personer genuint skadas för och liksom drabbas av. Så när man ifrågasätter The Kardashians så är det som att det blir någon liksom enorm backlash, och det säger jag alltså inte bara baserat på det jag twittrade, utan också på liksom, nu är jag grävt runt in the archives, kollade bland annat på Amber Roses Instagram, och där var jättemånga Kardashian-fans som kommenterade och också då drog till med väldigt mycket anti-black-grejer, så här, kommentarer om Amber Roses hår, hennes röv, bla bla bla. Så jag blev typ purken. Jag bara, vad är det som folk har investerat i den här familjen? Det måste ju vara, tänker jag, någonting väldigt, väldigt viktigt. Också i det, vi pratade lite om det här, att folk projicerar väldigt mycket så underdog-grejer på The Kardashians. Mm. De är liksom miljonärer, de här systrarna. Alltså, de är, har så mycket pengar.
Ja, och det är inte så att de har tjänat det.
Nej,
nu.
Nej, och de har fett in i det. Vilket också var någonting som jag tänker att Khloé använde sig av när hon pratade om att Amber Rose var tvungen att strippa för att försörja sin familj. Alltså, det var ju, om man ska prata om så att någon utsätts för en typ av klassfrakt är det ju där. Mm. Men istället vänder folk på det och säger att The Kardashians shamas för att de, jag vet inte vad, utsätts men, för klassförakt på grund av att...
Ja, men alltså, jag tänker att så här, The Kardashians är liksom...
Du har väl sett lite på det?
Ja, men lite som så här, hur man kan prata och använda sig av så här, Paradise Hotel. Alltså så här, att man kan, att man älskar Paradise Hotel, att man älskar The Kardashians kan också så här, vara en klassmarkör. Mm. Att man liksom omfamnar något som egentligen inte är så här, finkulturellt, låg status. Mm. Och att man... Eftersom de inte är, eller i alla fall signalerar att de är en person, en familj som har så här stort kulturellt kapital, utan de sitter egentligen bara på pengar, så blir det liksom, ja men det är låg status. Mm. Så då är det som att man låtsas som att de också är underdogs.
Men det liksom känns som att vi lever på liksom 1910-talet och folk pratar om The Kardashians som så här, men de är inte riktiga överklass, de är nyrika uppkomlingar, alltså så här, lite på det sättet, och att det skulle vara deras underdog-position. Jag bara, men nu för tiden...
Alltså särskilt inte i den kontexten like de tillhör som heter USA Beverly Hills.
Mm.
Det är inte som att de bara, och vi växte upp på typ Harvard. Harvards skolgård och där var vi liksom den fulaste familjen, eller den sämsta familjen. Så är det ju inte, de växte upp i Beverly Hills, där de flesta är liksom inte kanske sådana som har forskat och hittat en så här tråd i hjärnan, utan gjort någonting annat.
Ja, liksom. Precis. Så ja, I don't know, I don't get it, men det störde mig. Det störde mig under en hel kväll.
Vad är din hämnd, kära du?
Att The Kardashians slutar visas på tv och istället så visar man reruns av The Osbournes.
Det var bra. Det gillar jag.
Valerie Kijune Backström.
Okej.
Vad vill du hämnas på?
Jag blev irriterad häromdagen, men det blir jag varje dag. Men jag satt ute på World Wide Web på min hemdator. Och då var det några som skrev i ett sånt här forum på Facebook där folk diskuterar typ musik och sånt där som är typ mest för tjejer, eller jag tror att det är mer att man ska diskutera. Ja, what else? De flesta som är med i den där gruppen är, det är en väldigt homogen grupp. De flesta är liksom vita, övre medelklass, medelklass, lite artsy eller någonting, inte vet jag.
Kan vi inte bara benämna vad gruppen heter?
Nej, men det, nej, man ska inte göra så, det är elakt. Man kanske får någon sån här brevbomb. Nej, det skulle de väl ändå inte få. Har ju ingen fast adress man kan skicka den till.
Tyvärr.
Och då är det någon som postar ett, liksom, en intervju från en så här, ny klubb som har öppnat. Som har en pop-up-klubb som har som sin grej att man måste bli, hamna på en medlemslista och man måste väl bli godkänd för att hamna på den här medlemslistan och bla 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 bla. Och det tyckte alla i gruppen var extremt töntigt. Och ja, det är extremt töntigt och den där intervjun var väl skittöntig, jag typ läste den inte riktigt, men ja. Det som jag störde mig var, som själv är extremt, ja, det var också rubriken till den där intervjun var typ så här, här får bara coola människor komma. Ja, det låter väl töntigt. Men jag som själv har varit på det här stället, because cool, reagerade på en del saker. Visst, det är skittöntigt att en klubb bara vill släppa in coola. Samtidigt så är det den premissen som typ alla klubbar jobbar utifrån, bara att det finns olika definitioner av vad som är coolt. Punkklubbar är coolt att vara punk typ. En gång var jag på en gotklubb och där fick man inte skratta, och vi skrattade några gånger och då var vi på väg att bli utslängda liksom. Och de kanske inte skulle anses coola på Stureplan, men de var ju coola i sin...
Vart ligger den här klubben som är blivit kritiserad?
Stureplan. Mm. What's up, what's up? I alla fall. Men för mig som har varit där så har jag sett att även fast de har en jätteelitistisk approach och de som driver det har säkert inga så här, göra rädda världen ambitioner, inte vet jag, så är det en mycket större mix på deras fester de jag varit på. Alla som går på den klubben är inte vita. Alla som släpps in innanför dörrarna inte vita. Alla är inte medelklass eller överklass. Alla är liksom inte, det finns en större spridning än vad det brukar vara. Därför gör det mig väldigt illa berörd, beklämd, upprörd, och också att jag tänker lite på vilka bubblor människor lever i när man inte ser att det finns någonting problematiskt i kanske. Och det betyder inte det att den här klubben är bra, det betyder bara att man kanske ska titta på sig själv. Om man själv anordnar klubbar som har som utgångspunkt att de ska vara öppna, queer, till för alla, whatevs. Och det är bara vita personer från så här, övre medelklassen som har på sig ironiska byxor som är där inne. Mm. Då kanske man inte har, då kanske man ska titta på sig själv. Och det betyder inte att de här killarna som har den här klubben är bra. Det betyder bara, för fan vad alla ni andra suger, om till och med några som suger är bättre.
Mm. Men jag tänker också, det där är ganska så här roligt, för att så fort det är en klubb som inte är typ söder, på söder i Stockholm, så är det så här automatiskt mycket sämre. Som att man på något sätt lever kvar i det här, liksom, de här rädda världen, människorna och antirasisterna och queersen med så här konstiga jävla frillor och sånt där. Mm. Att de så här, men vi håller till på den här sidan av stan.
Ja,
det innebär att vi är inkluderande och alla får vara här. Och sen är det typ så här skitvitt, skitmedelklassigt, och de blattarna som väl tar sig in där typ har överkompenserar på så andra sätt och håller på med typ coola grejer.
Mm. Ja.
Ja, och alltså för mig då som är en svart person och som båda varit på de här klubbarna som kanske är på söder eller av sådana människor. fan, jag är typ den enda svarta där. I'm not even that black. Mm. Liksom. Mm. Och på den här klubben, den andra som de tycker är så töntig, då är det, finns det andra svarta människor. Det finns svarta människor som, där som aldrig skulle släppas in på de ställena de går på. Och om de nu kommer in för att de har någon liten konstfacksfest som är öppen för alla och de har ingen som jobbar i dörren så de kan inte neka dem, så skulle alla känna sig jätterädda och obekväma. Mm. Mm. För att det var några blattar där liksom, som inte hade pottfrilla och som inte hade ett skitdåligt konstverk.
Kan vi kalla blattar som har pottfrilla och gör ett dåligt konstverk för rasförrädare?
Nej, det är rasistiskt.
Man inte om du inte vill lansera 10 000 debattartiklar.
Men
det de sa nej, men de nickade.
Och också då så här, ett argument som man använde där var ju så här, men jag känner queer-personer eller hbtq, ja, q, personer som inte skulle känna sig bekväma på det där stället. Och då är det också den här utgångspunkten att då alla hbtq-människor är vita såklart.
Mm. Och har skitfula kläder, ja, och glasögon och frisyrer och byxor. Och det, varför har ni såna mönstrade grejer? Ja.
Men liksom,
varför har ni såna mönstrade grejer? Alltså jag har så aggro mot en vita.
För grejen är, för alla personer som faller eller skär igenom flera intersektioner, så är det bara att man måste välja på vilket sätt man vill bli obekväm. Var obekväm, för jag är alltid obekväm när jag går ut, mer eller mindre. Då kan jag välja att antingen vara på ett hbtq-ställe där jag kan ragga på tjejer. Men alla tjejer har skitfula pottfrillor. I don't do pottfrillor, sorry. Gustav Vasa, you can keep that to yourself. Eller så kan jag gå till ett ställe där det alla inte ser ut som typ så här statister i någon så här Hitlerjugendfilm. Och det kanske inte är queer-certifierat. Mm, mm. Men jag vet inte om jag tycker att det är värre än något annat ställe heller egentligen.
Nej.
Och det är liksom den, bara, jag är jätteglad för de människorna att det finns ställen för dem där de känner sig helt accepterade, normala, innefattade i någon slags fula byxor som skär upp i röven så att det ser ut som typ två påsar med valnötter. Jag är jätteglad att det finns ett sånt ställe för er, men för oss som inte är som er så är bara ett val. Och så här, snälla, acknowledge att det finns problem med Stockholms uteliv och att ni suger. Så med dem vill jag hämnas.
Vad är din hämnd?
Min hämnd är att de bara ska få gå på källarklubbar i Amsterdam där det bara är svarta människor i resten av sitt liv, och de ska gå dit ensamma.
Det låter ju fett.
Ja, för alla oss andra, men för dem. De kommer kissa på sig hela tiden, de kommer grina, de kommer... Ja, och på en gång när de börjar känna sig lite, lite trygga, då blir de utkastade och måste gå till någon dit.
Och sen börjar de om igen. Ja, Mireia, kom igen. Vad är din hämnd?
Min hämnd är på Amelia Adamo.
Ah!
Denna gigant.
Vad har denna feminismens hjältinna gjort nu?
Nej, men alltså jag gillar ju Amelia Adamo. Till och med min mamma gillar henne. Hon säger att hon är raffi.
Alla gillar Adamo.
Ja, men alla gillar henne. Hon är en älskvärd person.
Jag älskar henne. Hon gör jättebra vin också.
Jag har jättelite koll på det. Jag ska inte säga någonting.
Hon är ju liksom en tidningsgigant. Hon har liksom gjort Veckorevyn. Hon har gjort Amelia då, som är döpt efter henne. Hon har gjort typ M-magasin eller vad det är. Så här. Hon har koll liksom.
Hon det är startade... hon som har fört in Mappis i Sverige.
Aftonbladet, söndagsbilaga. Hon har gjort sjukt mycket grejer. Och är en sån person som man kanske så här, som har varit väldigt ifrågasatt utifrån att hon är kvinna och håller på med frågor som så här, och journalistik som intresserar kvinnor, som kärlek, sex, relationer, jada jada. Och sen har hon genom åren då fått väldigt mycket så här, skit och kritik för det. Just för att ju grejer som kvinnor håller på med är så här, låg status. Hon blev intervjuad i ett program som heter Min sanning på SVT, där typ Anna Hedenmo eller någon intervjuar stora svenska personligheter som har gjort mycket och som börjar bli gamla. Kul, intressant intervju. Och i den intervjun så säger hon också så här, att hon har gjort mer för feminismen än Bang, som jag ju är chefredaktör för nu. Och det skiter jag i. Jag tyckte det var härligt sagt. Jag kan förstå den ingången, Sarah, och kritiken. Så det är jag helt med på. Vi kanske inte är helt överens, men jag fattar den grejen. Sarah. Men i samband med att det här programmet släpptes så skrev hon troligtvis en Jag kan tänka mig att SVT bad henne skriva den här debattartikeln då, så att de skulle få uppmärksamhet kring programmet. Så skrev hon en debattartikel som har gjort så här med citat: "Jag har gjort mer för feminismen än Bang", heter debattartikeln. Jag tyckte den var härlig. Men det jag reagerar på, det är inte typ att hon har en att hon kallar typ Bang för elitfeminister. Jag blev typ glad. Jag bara, oh wow,
finally.
Jag, äntligen. Även om det känns så här,
look at me now, haters.
Men även om det känns ganska fel att hon kallar Bang för elitfeminister. Precis, liksom, kanske kan stå där och börja att det blir så här konstigt. Men I made it. Så jag blev glad. Jag är inte så här upprörd över att hennes ganska så här kassa feministiska analys är bara att ja, men för henne är det viktigt att kvinnor ska vara så här ekonomiskt oberoende. Mm. Att det är liksom feminism för henne.
Alltså, det formulerade ju Beyoncé för flera år sedan.
Ja, men också så här, jag delar varken Beyoncé eller liksom Amelia Damans perspektiv så här med hur resurser ska fördelas för att kvinnor ska få det bättre i så här, okay, samhället.
Du har precis upprört halva Sveriges befolkning med att dissa Beyoncé. Jag lämnar rummet nu.
Jag är inte heller så här upprörd över att hon i den här liksom debattartikeln driver en kommersiell produkt samtidigt som jag vill driva min kompromissfeminism. Jag upprörs inte heller över det här med kompromissfeminism. Vadå kompromissfeminism? Så här, det kan man ifrågasätta. Jag skiter i det, jag skiter i allt det där. Det jag upprörs över i den här artikeln, jag blev så fucking kränkt, det är att hon indirekt säger att typ så här skriver hon: "En kvinna kan både vara intresserad av att vara fin i håret och fixa jämställdhet" i en debattartikel då hon hela tiden positionerar sig mot Bang. Så indirekt säger hon att vi som jobbar på Bang inte fixar håret. Och jag bara, fuck you! Jag fixar mitt hår!
Det är faktiskt sant, jag har sett det med egna ögon.
Så det är min hem. Jag fixar mitt hår. Skriv alla debattartiklarna, liksom debattera mot Bang, gör det. Jag liksom fattar din ingång så här. Det är knas. Jag tänker att vi driver så här frågor från olika håll och har olika liksom kommersiella förutsättningar med liksom den agendan som har funnits så här. Jag kan se skitmycket problem med de tidningar du har gjort. Jag kan se jättemycket problem med hur liksom Bang har varit och fortfarande är. Men säg inte att jag inte fixar med mitt hår. Det är fan lågt.
Hur tänker du hämnas på henne?
Jag tänker hämnas på henne. Hjälp mig, vad fan ska jag hämnas?
Att hon inte får fixa sitt hår. Må hennes hår.
Hämnden är, Amelia Damo, det att du kommer få en sån här queer fucking pottfrilla.
Och var tvungen att gå på de där queerklubbarna.
Ja, queerklubbarna. Det är hämnden.
Åh gud, stackars henne.
Tack.
Så grovt idag.
Du har lyssnat på Händels timme. Jag heter Mireia Cheveria Quesada.
Jag heter Judith Kiro.
Jag heter Valerie Kyne Backström.
Tack för idag. Följ oss på Facebook. Det händer aldrig någonting där. Jag vet inte varför vi propsar för det där. Det är meningen att Judith Kiro ska uppdatera det.
Saker där.
Jag kommer kommentera att jag inte gillar podden.
Följ oss på Twitter. Kids and Kills med Valerie, Judith, Adel Judith. Jag, Mireia, EQ med Twitter. Jag tycker.
Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.